En podcast från Aftonbladet.
Bianca Ingrosso avslöjar en gång för alla vad de ökända hästhårslamporna egentligen kostade och pratar om utseendepressen hon känner. Erik Saade och Hanna Schönberg trycker pengar i sitt bolag. En världsstjärna talar ut om reglerna kring sitt omtalade polyamorösa äktenskap. Och är det som Sharon Osbourne nu gör med dödemaken Ozzy Osbourne moraliskt rätt eller inte? Jag heter Nathalie Demirangiana och varmt välkomna till ett rent nöje! Boom!
Jättebra.
Ja, bra inledning. Bra.
Tre plus
är mer än vad jag förtjänar på den där, känner jag. Men jag kände också att jag hade två clowner som typ, ja. Jag läste från min skärm och såg liksom ditt ansikte sen bara hoppa upp och ner så här. Ja,
jag ville testa hur mycket distraktion du klarade av.
Ja, jag klarade inte av det alls, uppenbarligen. Välkomna Stina Dahlgren och Markus Larsson.
Ja, tack.
Hej, hej. Hej, hej. Hur mår vi idag?
Ja, mitt hjärta dunk.
Oj,
nej.
Brandstafärnet Markus Larsson.
Nej, nu ska vi inte gå så långt. Nej,
de får finnas. Vi började prata om fotbollslåtar och den är ju årets hittills bästa, tycker jag.
100% av alla 1073 svenska VM-låtar som har gjort, så är det den. Mm.
Per definition så finns det inga bra fotbollslåtar. De ska ju vara värdelösa för att de ska fungera.
Exakt.
Ja, så på det sättet har ni ju rätt.
Okej. Okay. Marcus, vi är tillbaka från Eurovision. Vi har varit lite lediga.
Ja.
Känner du dig utvilad?
Nej.
Nej.
Nej, det är fortfarande bangaranga i huvudet. Hur är det med dig?
Va?
Hur är det med dig, Stina?
Så bra, jättebra.
Ja. Ja. Vi ska snart åka på Sweden Rock och lyssna på så här Dirk Schneider och tysk metal.
Stina lever sitt bästa.
Då mår man, va?
Hon ska morsa till Balls to the Wall.
Ja, det har jag lovat
en
att göra.
En låttext som inte handlar om att kasta bollar mot väggen. Eller på sätt och vis gör den.
Är du säker?
Ja, på sätt och vis gör den.
Vem ser du mest fram emot att se på Sweden Rock, Stina?
Gud vad tråkigt. Nej, men okay, Iron Maiden är det största namnet. Jag har aldrig sett dem. Så det tycker jag faktiskt ska bli kul.
Det är ändå otroligt.
Det känns som man måste se dem live någon gång.
Ja, det tycker jag. Det var rätt
svar. Men tyvärr.
Bra svar.
Rätt svar.
Vi ska podda om helt andra saker än detta.
Det var tråkigt att höra.
Ja, tyvärr Marcus, tyvärr. Du kommer att behöva prata om ämnen som du inte brinner för så mycket.
Har du inget ämne på Per Andersson?
Nej, inte den här veckan. Jag känner att jag gjort tillräckligt för Marcus i den här podden med det. Men vi ska prata lite Ozzy i slutet av podden.
Ja,
det är ändå ett Marcus-ämne.
Ja, du ringar är ju min expertis, så att säga.
Jag tänker rockikoner, men visst.
Ja.
Innan vi går in på första ämnet, kom ihåg att följa ett rent nöje i din poddspelare eller i Aftonbladets app, så missar du inte när vi kör ett nya avsnitt. Varje onsdag, varje vecka kommer en ny podd nu. Kör vi! Emil Hanzius har ju ett populärt YouTube-format där han flyttar in hos olika kändisar. Är det här någonting som ni brukar kolla på?
Han skulle inte komma in i mitt rum.
Nej.
Jag skulle inte släppa in någon.
Varför då?
Nej, men vad ska de där och göra?
Okay.
Jag vill inte visa upp det på tv. Man är en dåre om man gör det.
Men du kollar på det?
Tittar du på
det? Nej, lite grann när jag sett det. Men det är lite, ja, det var det som var frågan.
Min fråga var inte om Emil Hanzius vill flytta in hos dig. Min fråga var om det här är något du tittar på.
Marcus hörde en helt annan fråga.
Vi sa
ju det. Ja, det gjorde. Alltså, du sa en fråga och han svarade på något
helt annat.
Jag ber om ursäkt. Kul. Lite grann.
Ja, okej. Stina, kollar du på det här?
Men jag får upp klipp. Jag har liksom aldrig tittat på ett helt. Men jag får ju upp klipp på sociala medier.
Mm. Emil, han är ju, jag har alltid tyckt att han är, liksom, han är kul, han är vettig och generellt väldigt så här likeable. Så de gångerna som jag har sett det så har jag tyckt det är kul. Men jag har inte sett liksom alla gånger han har gjort det här formatet. Men en video jag nu såg i sin helhet är den han precis har släppt med Bianca Ingrosso. Är det samma där att ni har sett klipp Master D?
Ja, jag har avsnittet. Fått upp några klipp därifrån.
Ja.
Jag har faktiskt hört talas om honom.
Ja, det.
Det
var fortfarande inte min fråga.
Det är kul att hon är med igen.
Kul att du har hört talas om Bianca Ingrosso.
Hon har inte synts på ett tag.
Men det är lite intressanta grejor ur detta avsnitt som jag tänkte att vi ska prata om. Ett av dem är att vi äntligen har fått ett exakt svar på hur mycket hennes hästhårslampor kostar.
Äntligen! Alltså Marcus, nu kan du sova om nätterna.
Ja, men nu är jag glad. Har hon hästhårslampor?
Ja, vi pratade om de här. Du kanske inte var med i avsnittet, Marcus. Vi pratade om dessa lampor inte. I podden för jättelänge sedan, ja. När hon införskaffade dem. Det är väldigt så här, unika lampor, och de var ju verkligen en vattendelare och en stor snackis. Då vissa tyckte att de var så här coola lampor, vissa tyckte att de var det fulaste de har sett. Och framförallt så snackades om hur dyra de här lamporna är.
Såklart.
Det är alltså, det är hästhår och sen är det lite metall och sen är det, ja, så. Ja, men nu vet vi.
Finns det olika prisklasser på hästhår?
Det finns det. Det finns olika prisklasser på dessa lampor. Det är det som är
rashästhår eller vad det
jag vet inte. Jag vet inte riktigt kriterier. Jag tror det är lite storlek och sådana saker som spelar roll.
Pubeshår.
För det var ju lite, men gud. Ja.
Ja, förlåt. Det
där. Ja. Hela grejen med lamporna var att man kunde ju uppskatta ungefärliga priserna innan, eftersom de ju såldes online. Men det var svårt att veta exakt hur mycket hennes kostade. Men nu berättar hon alltså. Lyssna här.
Det här är de här berömda fula hästlamporna.
Just det, de där har hört talas om.
Ja.
Har du fått skit eller beröm för dem?
Nej, skit.
Skit.
Men alltså, de är ju fula att de blir coola.
Mm.
Eller?
Ja, men de är ju väldigt unika.
Ja.
Vad var det de kostade ens?
Vad fan var det nu då? Jag tror att de kostade typ 365 000 ihop.
För två?
Ja, för två. Eller om det kan inte vara styck. Jag kan inte ha köpt dem styck. Va? Var det 250 000 styck? Okej, okay, wow. Okay.
Du har inte fått tillräckligt med skit från de där lamporna.
Oh my god!
Jag skojar, de är alltså, coola.
Jag kan säga så här, vet du hur sjukt det är? När den här renoveringen var igång så var det så höga fakturor varje gång. Mm. Så när den här kom så var det så här, ja, det är väl som allt annat som ska beställas och betalas av.
Det.
Alltså då blir man blir helt, jag blir helt dum i huvudet.
Ja.
Liksom.
Marcus, vad hände?
Marcus
kan gråta istället.
De kan inte kosta 250 000.
Styck, hon har ju två.
De ser ut som så här hästskor med hår.
Ja, det gör de.
Ja, 250 000 styck.
Jag tycker de är väldigt fulsnygga. Alltså verkligen så här, ja.
Men det finns ju absolut fulare lampor att välja.
Ja. Men prislappen för hennes, alltså en halv miljon då.
Ja, och det är lite för dyrt.
Nej.
Kan vi kalla in första hjälpen?
Alltså Marcus håller på.
Man kan inte lägga halv miljon på ett par fula vägglampor.
Men om man har, alltså tänk hur mycket pengar Bianca Ingrosso har.
Jo.
Tänk, de, alltså, det är skillnad på så att du och jag inte ens Nathalie kan lägga 250 000.
Nej. På jag faktiskt
då är det, alltså det är en grej, då har man, ja hon men, kan ju men, lägga mycket på mycket skit.
Ja, okej, okay, tack
men Bianca Ingrossos alla miljoner. Alltså, ja.
Jag tycker inte det är en ursäkt.
Men vi är lite olika, för min inställning har ju alltid varit, om man har pengarna, varför inte?
Ja.
Men så här är ju inte du.
Nej, inte när det gäller vägglampor. Man förstår ju den stackars programledaren. Vad heter han nu?
Emil Hansen.
Jag skojar.
Jag skojar.
Empe som står där. Han försöker ju hålla liksom masken.
Men han är ju, alltså, han är ju så du på något sätt. Han är från Pite.
Ja.
Han är där. Han har inte fått tillräckligt mycket skit för de här lamporna, säger han till exempel. Han är väldigt rolig.
Ja, han är väldigt rolig. Och han reagerar ungefär som man ska göra i den situationen. Det är väldigt bra. Jag gillar honom.
Det är en artig reaktion. Alltså
ja,
han reagerar
artig.
Ju mycket starkare på insidan, tänker man ju.
Ja, men man ser ju skräcken i blicken.
Exakt.
På något sätt. Man säger, vad ska jag säga nu då? Herregud. Vad kostar resten av möblerna i den lägenheten om en vägglampa
hennes,
kostar en
hennes
halv
bord
miljon?
Är ju så dyrt att hon inte ens vill säga vad det kostar. Så du kan ju tänka det.
Ja, jag tycker hon ska skaffa tre barn. Tre killar med ADHD. Och så får de gå loss på det där bordet. Vi se hur värt det blir.
Jag tror hon bara kan köpa ett nytt då faktiskt.
Nej, men hon kan handla på Ikea. Hon har råd.
Men Hans hus drog också en rolig så här, jämförelse i den här. Men han bara, jag vet hur det känns. Här. Ibland är jag på Rusta och plötsligt har man köpt två toaletter. Vad heter det?
Ja.
Toalettborstar istället för en. Ja. Sånt kan ju hända. Alltså, så där, så han
det
är ju
brukar jag göra när de har på mitt lokala Ica har de två för en. Då
slår du till.
Ja, men 59 spänn, man går hem och känner sig som en kung.
Ja, otroligt. Men okej, okay, så en halv miljon la hon på dessa hästhårs lampor. Vi fick äntligen svaret.
Ja. Måste man rykta dem?
Häng... Ja, men jag har sett henne vid något tillfälle. Var det i Valgrens värld kanske? Ja. Eller var det på hennes egna YouTube-kanal?
Alltså, jag kan
någon gång borstade man... ja. Och typ hårsprayade lite på dem. För det är ändå äkta hår.
Familjen kammar ju det ena och det andra på varandra. Så jag kan ju tänka mig att de kan kamma en vägglampa.
Du tänker på när Pernilla rakade Benjamins röv.
Ja, det, ja, kul att du sa det.
Ja.
Det var inte vad jag hade förväntat mig att vi hade kommit in på idag, men visst.
Nej, men nu är vi där. Det är lätt att hamna där, så att säga. Det är som en bra uppvärmning för Sweden Rock.
Ja.
Det är ju den humornivån man
har. Underbart. Okej. Annat hon pratar om vi byter fokus ifrån hästhårslamporna. Hon pratar också i Emils YouTube då om sin väldigt långa morgonrutin. Och så kommer Emil in på liksom temat på om hon känner utseendepress. Och vi kan lyssna på ett ihopklipp av dessa grejer här.
Alltså min morgonrutin är 3-4 timmar vill jag bara säga.
Är det sant?
Absolut.
Men när kliver du upp då?
6.
Så då är du klar typ 9-10?
Ja. Alltså ingen får helst träffa mig innan klockan 10. Men äter ni frukost?
Jo. Du är inte det?
Nej.
Du hoppar det?
Jag har liksom, jag prioriterar det här. Om jag har tid över, absolut, men...
Får du inte ont i huvudet då?
Nej, så jag har inte riktigt aptit på morgonen, men... Och sen ser jag inte riktigt hur jag skulle... Jag är ju alltid sen, så jag måste liksom... Jag kan inte säga så här, jag sitter och äter min äggröra, ni får vänta. Jag prioriterar hellre att vara snygg.
Är det en stress för dig att prioritera att vara snygg? Förstår du vad jag
menar? Ja, alltså både och, för jag älskar ju att sminka mig.
Ja.
Men det här är liksom också det bästa jag vet och det som lugnar mig. Så jag blir ju mindre stressad av att stå så här och sminka mig.
Mm.
Men jag blir ju också absolut stressad av tanken av att jag alltid måste gå ut och vara tipptopp. Det... Det är ju alltid, man är alltid framför någon kamera.
Det måste vara en sån stress, eller?
Jag tror att det är mer en stress än vad jag vet, faktiskt.
Ja.
Jag skulle aldrig kunna gå ut och liksom inte ha fixat till mig lite. För man tar ju alltid någon selfie eller så.
Mm, vad tänker ni om det här?
Ja, Stina.
Ja, men det är alltså...
Har du en lika lång morgonrutin? Nej, jag att du inte har.
Nej, det har jag inte. Men jag är också väldigt så... Om jag ska göra någonting kan det absolut ta 3 timmar. Och jag kan relatera till det Bianca säger med att jag älskar också smink. Jag tycker det är liksom lite meditativt att stå och sminka sig. Och det, har man 3 timmar över är det jättekul att göra det. Men det är ju heller inte kul någon gång när man, du vet, har gått och lagt sig sen, ska upp tidigt. Nej, då är det inte jättekul alltid. Men... Ja, jättehemskt att känna sån press, men jag förstår henne ju också. Som hon säger, det är klart att det alltid kommer komma fram någon och be om en selfie. Folk kan smygfota tyvärr. Jag fattar henne, men det är ju
synd. Ja, hon är ju extremt offentlig. Så det här är ju inte bara avkoppling för henne. För att hon, alltså, hon kan inte gå ut och se ut som ett bakfullt vrak.
Men sen antagligen. Grejen med henne är att det spelar ingen roll att vi, hon har ju visat sig utan smink på liksom, YouTube-kanaler och sina sociala medier och sådär. Och det spelar ingen roll att hon är ju supersnygg utan och med smink. Men det handlar
ju
också om...
behöver vi inte ens
säga. Nej, exakt. Men, jag vill bara, det handlar ju om vad man själv känner. Och det är det som är så hemskt att man är så... Fan, känner hon att hon måste...
Alltså, vad jag menar är att hon, om man ska tolka det hon säger här så känner hon sig iakttagen hela tiden. Så hon, det blir nästan som en tvångstanke att man måste liksom göra sig i ordning ordentligt innan man går ut. Eller det är ett måste för hennes yrkesroll.
Så det är intressant att få en liten inblick i det när hon säger så här, okej, jag tror faktiskt det har påverkat mig mer än vad hon kanske tänker att det har gjort.
Mm.
Och bra fråga där av Emil att han ändå var liksom, låg på om det. Men
alltså, du gör ju mycket tv och grejer och så här, och hur tänker du med det?
Nej, men jag vill vara piffig och när jag inte är det, alltså det går inte att jämföra med Bianca Ingrosso, men det är ändå ganska ofta man är i en studio när man liksom inte alls hade tvättat håret eller inte alls, alltså så, och det, man känner sig direkt sämre än om man känner sig, men så här, piffig.
Är du nöjd över kommentar eller liksom, tänker du
Nej,
mycket
på det?
Nej,
jag tänker typ själv. Alltså det är bara en inre så här känsla. Typ de dagarna jag inte har piffat mig så mycket morgonen, så är det den dagen jag måste gå ut och göra någonting. Alltså så här oväntat, som jag inte hade räknat med. Ja, det känns inte lika bra som man, när man är piffig liksom. Jag vet inte.
Nej, och jag kan verkligen, jag tror att jag, kanske du också Marcus, men nu kommer jag säga att jag och Nathalie kanske framförallt kan förstå Bianca i det här. Och just att det är så, ja men det är så lätt för andra att säga, men kör utan smink.
Nej, men du behöver inte, jag är med på er. Alltså jag fattar det här jättemycket mer än de förbannade lamporna.
Ja.
Alltså, jag kan inte släppa det. Nej. Men det här förstår jag, det här är mer mänskligt.
Mm.
Och i hennes bizarra roll hon har i vårt samhälle som superkändis. Jag fattar det här. Men just tv får man ju alltid kommentarer om man är, även så att jag behöver ju inte bry mig. Alltså jag blir, bara jag inte ser svett ut i tv så, alltså man lägger bara en sån där vad lägger man?
Puder på det.
Ja,
man när du gästar TV4 så...
Nej men för det finns ju inget krav på en på nej. Samma sätt. Man skiter i det. Det är nästan en fördel att se lite sjavig ut som kille ibland. Tycker jag. Det kan, ja. Jag kanske har fel.
Och när jag sätter mig i TV4 svingstolen och säger smacka på allt ni har. Ja, Marcus är så, lite puder, det blir bra.
Ja, men gör vad du vill, säger jag. Bara går fort och sen går man in och så svamlar man och så går man hem. Liksom.
Ja.
Men man får ju, vad jag tänkte säga, man får ju massa så här, utseendet i tv är ju viktigt. Man får ju kommentarer. Mm. Liksom. Jag har ju fått sådär, det gamla vänstermongo går raka dig och sånt där. Mm. Men det är lättare för mig att skita i det.
Jag fattar.
Det är inte så ofta ni är orakade i tv, ni två.
Nej, det är vi inte.
Nej, inte. Nej, vet du vad, nästa gång ska jag göra podden osminkad.
Det kommer inte jag göra.
Ja, jag tycker att det kommer inte bli så stor skillnad, men ja.
Ja, men det blir stor skillnad. Men ska jag göra osminkad?
Men du dyker ju också upp för naturligt vacker. Ofta osminkad till jobbet.
Om jag gör, alltså jag har bara smink om jag ska göra tv.
Mm.
Det är enda gången, eller om jag ska iväg på något jobb. Det är enda gången när jag har smink, annars är jag alltid osminkad.
Och det är väl främst för att du prioriterar faktiskt att sova lite istället, eller?
Ja, men också jag har haft mycket problem med akne och hy. Och då är det bra om min hy får vila lite. Men det är därför också, jag hade ju en period när jag... hade väldigt dålig hy när jag alltså inte ens kunde gå utanför dörren utan smink, för det var så himla jobbigt. Så att nu har jag ändå kommit över det stadiet och tycker det är ganska skönt att gå osminkad, men fortfarande varje gång jag ska i tv eller något, så nästan varje gång så är jag i princip då vill jag sminka mig och gå upp 3 timmar innan och köra min 3 timmars rutin, så är det ju liksom.
Ja,
men nästa gång tänk, jag får ta lite inspara här nu. Ja. Jag kör osminkad nästa gång.
Otroligt.
Bra, ta med fjolen också.
Ja.
Jävlar i min lilla låda i alla fall, vad det går bra ekonomiskt för Erik Sade och Hanna Schönberg. Har ni koll på hur bra det faktiskt går?
Nej, men det är ju glädjande att det går bra för någon.
Jag vet ju bara att hans, den här flyttfirman som han har, att han tjänar miljoner på det. Vilket är sjukt förvånande.
Kul.
Exakt, han har ju blivit multimiljonär på bolaget Flyttsmart, tror jag det heter. Han är en av medgrundarna till det, och dels känns sen tidigare då att han är en duktig investerare generellt också. Alltså bra på börsen och grejer, tror jag. Men Erik och Hanna, som också snart blir föräldrar för första gången, by the way, de har nu gjort en större intervju med DI. Och först kan vi kolla på ett litet ihopklipp av en reel som DI la ut på Instagram, och sen kan vi gå lite mer in på liksom cashen.
Målet med Araki är att bygga ett nytt svenskt modehus som förhoppningsvis våra barn kan ärva.
Ja. Okej, okay, vem är mest ekonomisk på oss två?
Det är jag.
Det är du. Det är faktiskt du. Lite mer riskbenägen skulle jag väl säga.
Och jag är lite mer försiktig.
Exakt. Så,
vi kompletterar varandra bra.
Det gör vi. Men med det sagt så tror jag du är mer ekonomisk.
Mm.
Det är så svårt att säga ju. Investeringar är ett pågående. Man ska alltid fortsätta investera. Det är mitt tips. Och än så länge är det säkert att se flyttsmart.
Förhoppningsvis är det.
Exakt.
Ja. Hanna startade alltså modebolaget Araki för några år sedan, som säljer mer eller mindre dyra damkläder.
Det är väl mer dyrt?
Dyrt. Ja. Jag gjorde en snabb koll på deras hemsida precis nu innan.
Mm-hmm.
De säljer så någon klänning för 19 000.
Jaha.
Men de, och så här, ett par byxor för 3 och 6, någon skjorta för 2 100, och så. Ja.
Det är dyrt.
Det är dyrt. Det är det. Absolut.
Slus för 2,5. Nej.
Nej, inte riktigt. Nej, inte riktigt. Erik, han klev in i bolaget, berättar om tidigt när Hanna hade tufft med bolaget i början och hon var nära på att typ lägga ner för att det var för mycket för henne att göra det här ensam. Så han gick in tidigt i det, och det ägs idag till 60% av Hannas aktiebolag och 40% av Eriks aktiebolag. Och nu har det bolaget växt satan i omsättning. Sen lanseringen 2022 så ökade omsättningen från 1,1 miljoner till 57 miljoner 2025 enligt bolagets egna uppgifter. Och DI skriver att prognosen för omsättningen 2026 är 100 miljoner kronor.
Alltså grattis. Ja, grattis till dem.
Grattis.
Och grattis till det infödda barnet.
Ja. Det är väl den största investeringen de gör ändå, barnet. Men vad kul att det går bra för dem. Vad vill du veta om
det? Alltså så här,
det var bara en, det går bra för Erik Sade.
Ja, jag ville bara säga det.
Applåd.
Erik.
Grattis.
Jag slås mest av, alltså jag har ju följt Erik Saades karriär från att han, när han var manboy, så att säga. Fan vad han börjar bli gammal på ett bra sätt. Han är ju en stilig karl.
Vad menar du nu?
Ja men alltså han var väl 19 eller någonting när han debuterade i Melodifestivalen.
90.
Mitt starkaste minne av honom, han var ju en väldigt rolig, kaxig kille i början. Det kanske han fortfarande är, men han verkar ju ha liksom filat ner kanterna. Det är inte så många artister som idag är när han tävlade med Popular och blev trea i Eurovision. Då kom han springande till, ja, han sa lite roliga saker till pressen efteråt för att han var så, vad kan vi säga, glad och,
kan du bjussa på något?
Ja, han kom fram till mig efter finalen, direkt efter han hade uppträtt, och så kom han: jaha Marcus, vad säger du nu då, din lilla fitta? Och så gick han.
Nej, är det sant?
Alltså, I support Erik Saade. Ja, ja.
Alltså, ikonen Erik Saade. Respekt Erik Saade.
Nu är det vi som applåderar. Bra Erik Saade, bra.
Han och jag och Anders Nunstedt som jobbar på Expressen då fortfarande vid liv, vi visste inte vad vi skulle göra. Vi stod ju mitt bland, det var ju hela pressen, svenska pressen, och han bara stövlade vidare, Erik Saade, och jag och Nunstedt gjorde ju såhär. Ah, jag vet inte vad jag ska säga. Grattis.
Alltså, jag har inte vetat om att Erik Saade har kallat det för en fitta.
Ja, det var.
Jag tycker
det är dags att vi avslöjar det till offentligt. Det var väldigt roligt. Så.
Man får inte kalla folk för fittor, men kanske
i det läget. Men Marcus Larsson får man kalla för
det. I det läget, ja.
Erik Saade får kalla mig för det.
I det läget.
Erik Saade får kalla mig för det när han vill.
Oj, oj, oj.
men det är ändå jag som recenserar honom i slutändan.
Också sant. Du har en makt som han nog...
Nej, jag skojar bara. Det var väldigt kul. Och vad jag vill säga, man blir nästan lite nostalgisk över det, för att unga artister har inte den auran längre. Nej. Alltså, de vågar inte säga sånt. Men han var ju helt gränslös på det. Han ville trycka dit den, för att vi inte hade tagit honom på allvar.
Väldigt roligt.
Ja, och så hade han väldigt mycket humor också. Mm. Så här. Han var kul.
Och tar fortfarande verkligen ställning för saker. Nu har ju han palestinskt ursprung. Mm. Men han har ju verkligen ändå sagt vad han tycker och tänker kring allt. Kring Eurovision, kring Gaza, allting liksom. Ja, ja. Så han är ju fortfarande out there och säger vad han tycker och tänker.
Ja, men han är rolig. Saknar honom lite grann.
Ja, vi får se om man tänker liksom ny musik eller inte. Ja,
det känns ju som att han har lämnat det lite bakom sig och satsat på att vara entreprenör istället.
Mm.
Men han är ju en jätteduktig musiker, dansare, artist också.
Ja. Ja, ja.
Det känns ju lite som att de försöker nu bli nya, så Acne eller Totem, alltså Araki då. De verkar ju verkligen vilja komma dit i alla fall, för att se om de lyckas. Men en intressant grej i intervjun är att Hanna säger att hon vill att bolaget ska klara sig på egna ben utan att vara beroende av hennes namn och ansikte. Det vill säga lite motsatsen till då Bianca Ingrosso och Kaja, som ju verkligen liksom är hand i hand. Men på deras Arakis hemsida så står det inte ens att det är liksom grundat av Hanna. Det står bara att det är grundat i Stockholm. Vad tänker ni om den taktiken att Erik och Hanna vill vara lite osynliga i det hela fast de äger det här bolaget?
Ja, nu, du pratar ju med två ekonomiexperter. Stina, du
helt
som
rätt.
Är från Värmland. Du kan,
jag
är ju
så som kan allt om det här. Ja, men fast jag tänker samtidigt så här, hade du plockat bort Bianca Ingrosso från Kaja idag så hade ju varumärket ändå varit så pass starkt. Men det är fortfarande väldigt förknippat med Bianca även om man skulle plocka bort henne. Men jag tror ju att det hade klarat sig väldigt bra på egna ben. Så jag förstår ju vad... Jag tänker att det är lite det Hanna... Det är dit hon vill komma.
Ja, jag undrar om det är en ny grej. Alltså att det är, hur ska man säga? Alltså det finns väl faror i att en produkt är för förknippad med en person också. Eftersom den personen, det är inte säkert att personen är i ropet tillräckligt länge för att produkten ska funka.
Mm, mm.
Och då är det ju smartare att man får produkten att funka av sig självt. Absolut.
Mm,
det känns ändå lite så, det känns ändå lite som att de försöker göra något som ett trendbrott, för det har ju väldigt varit, många produkter har ju varit väldigt så här, det är väldigt fixerat vid en person när man lanserar det. Det är ju även så utomlands. Så
och det, kan ju och vara... det behövs ju många gånger
den skjutsen behövs, men sen är det nog bra att man tar steg åt sidan, att produkten blir stjärnan på något sätt.
Precis.
Det är nog mer långsiktigt skulle jag gissa.
Mm.
Men som sagt, jag är ingen
Ja, vi får se. Hittills går det ju uppenbarligen väldigt bra för dem. Jag tycker det var kul med lite inblick i liksom deras ekonomi. Vi på Aftonbladet gjorde också en sån här genomgång. Men den artikeln är från 2024, så mycket har ju hänt sedan dess. Och prognosen är alltså 100 miljoner i omsättning 2026. En prognos. Det behöver inte betyda att det blir så. Men...
för att de födas in i en sån familj.
Ja, det är otroligt. Har inte de också så här, håller inte de fortfarande på med det här lyxhuset de köpte i Spanien för hur många miljoner som helst?
Det som var jättefint som ska bli ännu finare tydligen.
Just det, som ska bli ännu fint. Som renoveras. Ja. Ja, det är...
kul när det går bra för andra. Bra.
Ja, ja. Ja. Skoj.
Skoj. Vad fan? Trevligt för dem.
Ja.
Hej Erik, hej Akon och Nio, de var ju i Stockholm alldeles nyligen på sin gemensamma turné. Var ni på den konserten?
Nej, men jag var lite sugen på att gå faktiskt. Mm. Men jag kunde inte sända den helgen.
Min kollega Per recenserade.
Mm. Ja. Vad gav han, 3?
Jag tror det. Mm. De ska väl inte ha någon mer. Vem bryr sig om Nio och Akon?
Nej, men jag älskar Nio.
Jag gick inte på den här konserten men kände att jag lätt hade kunnat göra det. Och var lite så, varför gjorde jag inte det? Ibland får jag lite den känslan i efterhand på konserten. Varför gick inte jag på det där egentligen?
För att det är Nio och Akon.
Fast det är ändå två män med bangers i bagaget.
Ja, det här, men det här men det är ju vår tonårstid.
Absolut. Absolut. Men något jag tänkte på direkt när jag hörde att Akon och Nio skulle gå ut på en gemensam turné, att förutom att de då har det gemensamt och bangers gemensamt, så är ju båda polyamorösa män.
Nu kommer det, Marcus.
Nu är mitt favoritämne.
Det alltså, känns så länge att de är det. Ja. Alltså, vi har ju tidigare i podden pratat om Nio och alla hans kvinnor och deras namn och smeknamn. Och det var liksom ett helt poddämne då. Men Akon har ju länge varit känd som polyamorös också. Och nyligen så berättar han mer om hur hans upplägg ser ut i en lång intervju med We Need to Talk podcast på YouTube. Vill ni höra?
Ja.
Vill och vill, alltså, vad händer om vi säger nej?
Nej, men alltså, jag har skrivit därför... i mitt manus, ska nu tvinga er att lyssna?
Ja, men alltså, det är det jag gick upp för i morse.
Ja.
Och för att höra om Akons sexliv. Det är kul.
Så här, det här är ett långt segment i den här podden. Men vår kära producent, hon har klippt ihop en liten best off här på en minut. Så lyssna här.
And oftentimes when the family is united in that way, the benefit is more for the woman than it is for the man, for sure.
Really?
Yeah, because the man actually has to take care of all of them. He has to treat them all equally. A woman's role is really to manage the household. So picture one woman managing the whole household versus multiple, and they're working together.
Who's your emergency contact?
Right.
And it's my wife.
Always going to be the first wife, no matter what. Because that one is the reason why you even got 1, 2, or 3. She's the queen.
So does the first wife have to approve?
Nobody violates wife number one. The moment they violate, out the door.
Do your wives, can they have multiple partners?
No.
So only you can have multiple
partners?
Only
the man, yep.
Okay. But in another setup, you're fine with the wife having other partners?
I mean, if that's a setup that works for them.
Okay, cool.
That's exactly, that's why I said it depends on the person.
Cool, okay.
Because I've seen... Europeans where you have a girl that has 2 boyfriends. Right. I've seen it, like literally in Ibiza.
Yeah.
I've seen it.
Yeah.
Like with my own eyes.
Stina dunkar sitt huvud i bordet. Stina, är du sugen på att joina Akons harem och sköta hushållet med hans andra fruar?
Eller? Det är lite som en arbetslag som går in och bara... Men det är mest synd om honom, för han måste ju betala.
Ja, stackar.
Är det taggat, Stina?
Att bli en av hans fruar?
Ja, att vi delar av Akons mest, harem.
First wife verkar ju vara den man ska vara.
Men hade inte Hugh Hefner så här också? Eller har jag kommer inte ihåg... Men
nu är vi återigen ett sånt ämne alltså, så
jag tittar på Marcus.
Du kollar på mig, Hugh Hefner. Varför tittar du på mig direkt? Jag vill aldrig bryta mig om Hugh Hefner.
Men att han hade liksom en första Playboy Mansion, ja, tänker jag på att liksom, ja.
Och det här, alltså, det här är ju, alltså, det här är ju en grej i en del, alltså, delar av världen. Att man har många fruar liksom.
Ja, det kan man ju ha om man vill.
Men, ja.
Men, varför ska man orka med det?
Men vad tänker ni om upplägget då? Han säger alltså att att det här egentligen är väldigt bra för fruarna, för att de då kan, deras jobb är att sköta hushållet. Så att då har de fler som kan sköta hushållet.
Ja,
då får man
åt.
Inte ha disrespect för fru nummer ett.
Nej, det är
hon som bestämmer.
Det är väl en himla tur.
Ja.
Men vi undrar vem fru nummer ett är. Eller?
Jag tror att hon också ganska nyligen ansökt om skilsmässa, men jag är inte helt
säker. Nej.
Får den annan ta över då? Liksom? Kommer en helt ny?
Högst oklart. Det går han aldrig in på här. Men vad...
hur man blir first wife för Ekon, vill man veta det?
Ja, och är first wife den som kommer först in? Liksom, är det, eller är det...
Ja, man tänker sig att alltså, någonstans måste han ju ha börjat. Liksom.
Ja, men det var, han började ju där. Han menar ju på, och det är lite oklart hur, men han menar ju på att first wife var första.
Mm.
Och utan henne skulle han inte fått de andra.
Exakt.
Nej.
Ja.
Du vet.
Men vad ska vi säga?
Ja, men det, Marcus, jag vet...
Gud, jag går upp väldigt högt i tonläge.
Jag vet inte vad man... Nej, jag vet inte vad... Ja. Nej. Nej, men vad kul.
Ja, men det är så lätt att säga. En tanke är så här, jag brukar vara ganska för att man får ha vilken typ av relation man vill så länge alla är med på det och alla är glada.
Ja, du får gifta dig med en lyxstolpe. Det spelar ingen roll.
Nej, men så länge ingen tar skada av det så länge.
Framförallt inte lyxstolpen.
Nej, lyxstolpen, bevara den.
Ja, den ska ju lysa upp.
Ja. Men samtidigt tänker jag, man vet ju inte riktigt heller vad är de här fruarna liksom medvetna om de skadas eller inte i den här relationen. Jag vet liksom inte. Men vad vet jag? Jag vet inte.
Nej, kanske... menar ju på att...
Men sättet du dunkade din panna i bordet, Stina.
Jag tänker på om din panna håller på att växa.
För att du... Nej, det ser okej ut, men jävlar vad du dunkade ditt huvud.
Alltså, det finns ju någonting som du tröttnar på med Ekon.
Ja, absolut. Men man kan väl skilja på person och verk, som det heter.
Mr. Lonely sjöng han ju en gång i tiden. Han verkar inte vara så jävla
so lonely, lonely.
Nej, jag tycker det verkar vara helt, det är befängt. Men jävlar vad gammeltestamentligt patriarkalt han verkar ha i sin familj.
Alltså det är väldigt speciellt när det också är så de i det här upplägget, då är han den som har flera fruar, men fruarna ska ju absolut inte ha någon annan man.
Vad skulle du säga om Sandro kom hem och bara, Nathalie, jag har ett förslag.
Jag skulle säga ciao, hej då.
Ja, men
för mig existerar det ju inte.
Nej.
Men jag är ju väldigt mycket som du, Stina, i det här med att så här, om folk är överens i nästan alla typer av upplägg man kan tänka sig relationsmässigt, om folk är överens, fine, så länge ingen tar skada. Jag tycker också att det är lite kul att han tog upp som ett annat exempel där på slutet. Han bara, jag har sett tjejer ha två pojkvänner på Ibiza. Jag bara, ja, för är det någonstans du ser det, då är det på Ibiza. Så här, han bara, europeer. Man bara, du kan inte jämföra det med, alltså Ibiza ändå Ibiza. Liksom. Där pågår ju...
Ibiza är Ibiza.
Galna Ibiza, grejer. Ibiza.
Jag har aldrig varit där, men absolut. Det finns många konstellationer man kan ha i världen.
Ja, dessa polyamorösa män, Ekon och Nio, de fortsätter väl turnera vidare. Men jag är fast lite i tankarna kring den här intervjun. Och
jag tycker det mesta låter jobbigt.
Ja.
Men musiken är bra.
Musiken är bra.
Den var okej en gång i tiden.
Bangers. Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me? We do it on repeat. Jag läste en nyhet nyligen som fick mig att känna, men nu får det väl vara nog.
Jaha.
Och det var alltså inte Ekons polyamorösa äktenskap.
Nej, den är fascinerad av.
Det var det här. Ja. Jag vill veta vad ni tycker om det här. Ozzy Osbourne, han dog ju för nästan ett år sedan. Och nu berättar hans familj att rockikonen kommer att återuppstå i sommar som avatar. Det är frun Sharon och sonen Jack som tillkännagav detta på en branschmässa för varumärkeslicensiering i Las Vegas tidigare i veckan. De har samarbetat med techföretag som har gjort sånt här förut. Vad tycker ni först och främst om den grejen?
Oj, Marcus är redo. Putsa glajerna.
Ja, putsa glajerna.
Jag får med glasögon, det är kul.
Ja, men det här känns som ditt ämne, Marcus.
Är det mitt ämne det här?
Kör.
Nej, men det är hemskt. Sluta, känner jag också.
Ja.
Lägg av. Karn är död. Men likförbannat så fattar de ju att det kommer ju finnas dårar där ute som är beredda att betala för att se en avatar av Ozzy Osbourne uppträda någonstans i världen.
Mm. Vet du vad han har sagt då? Liksom, har han sagt någonting innan om det här?
Eller? Ingen aning. Det framkommer inte i det här.
Alltså, jag vet att han är död. Jag menar, alltså.
Innan sin död. I den nyheten jag läser nu så framkom det inte om, typ, om han har sagt någonting om det här tidigare. Så det vet jag faktiskt inte. Men detaljer kring den här grejen, det är att den här skapelsen då, avataren, bär Ozzy Osbournes digitala DNA, röst, bild och rörelser. Det sa sonen Jack. Och Sharon sa, du kan fråga Ozzy vad som helst. Han kommer svara dig med sin egen röst. Och svaren kommer att vara vad Ozzy skulle ha sagt.
Det är ju extremt obehagligt. Det finns en sak i det här som jag tror alla stora kändisar måste göra snart. Det är ju att licensiera sin person. Alltså rösten, kroppsrörelsen, allting. Det här låter
kommer,
helt sjukt.
Ja, det kommer ju alla
men behöva. Men det tror jag folk håller på att göra redan. Taylor Swift och sådana. Liksom. Just för att man genom AI till exempel inte ska kunna... Att vem som helst inte ska kunna använda Ozzy på det här sättet. Så det är ju någonting som sådana familjer sjukt nog måste göra. Men samtidigt så här, han har väl dragit in nog med pengar till den där familjen. Alltså, ja, det finns något snuskigt speciellt. Det finns något perverst i att återuppliva honom i någon sorts digital. Och så ska folk betala pengar för att se ens döda pappa stå där i någon digital. Det är någonting jag tycker det är lite motbjudande.
Ja, alltså, redan i sommar kommer alltså den här nya Ozzy att presenteras för fans i Storbritannien och i USA. Och jag hade exakt samma tanke med, har inte de tjänat tillräckligt mycket pengar? Jo. Varför gör man det här? Liksom? Tror ni verkligen att det är så här för fansens skull?
Alltså det jag funderar på är ju om det är så att Ozzy själv har sagt någonting om det här och själv önskat det. Men då tänker jag att familjen kanske skulle ha sagt det. Då hade de väl ändå sagt att så här, det här var Ozzys önskan, att han skulle få leva för alltid på det här sättet. Och det gör de ju inte nu, så därför undrar jag lite.
Ja, men alltså om man ska tolka det Ozzy har sagt i en intervju, så sket han väl vad de gjorde med honom när han är död. Det kan ju vara som sånt liksom. Det skulle vara i linje med hur han var.
Det är typ ingenting om att han liksom ska ha sagt någonting.
Nej. Men likförbannat, det här kommer ju inte vara första och sista gången något dödsbo resonerar så här.
Nej, would be into this, säger sonen. He would be into this, inte att han har sagt att han vill det, men sonens tanke är att han hade gillat det.
Ja, det vet vi ju inte.
Är det ju.
Alltså han är, vet du vad, alltså han...
Här, it's really cool and it's something that I think my dad would be into. Så de har inte liksom förankrat det här med Ozzy.
Nej, det är inte Jack i alla fall.
Nej,
jag tycker det här är hemskt av en massa skäl. Men det kommer inte vara första gången och inte sista gången det händer. Alltså det här kommer ju vara en business. Och den som var föregångare i det här, det är ju våra egna avatarer, alltså ABBA.
Yeah.
Den showen i London där de satte upp som alla verkar älska, yeah, som jag är lite mer tveksam till. Men den hologramgrejen i den var ju en början på någonting som nu Kiss kommer göra till exempel, och det är en del av det här.
Men det var ganska många man har sett. Visst har man sett Whitney, visst har man sett
Tupac.
Biggie. Ja.
Tupac var ju på Coachella. Jag har funnits planer på en metalsångare som heter Ronnie James Dio att göra en turné med ett hologram med honom.
Jag tycker det är
otroligt fattigt.
Ja. Men jag kan känna så här, låt en man vila i frid, eller?
Ja, jag tycker det är skillnad med abborna, för de lever ju fortfarande, och det är de som står bakom.
Jag sa inte, men de är ju likförbannat en föregångare i den här tekniken på något sätt. Och de kommer ju förmodligen... Avatarna kommer ju leva längre än dem, så att säga. Det fanns ju en sarkofagtanke över det hela från början med ABBA. Att de läste in kropparna medan de fortfarande var fungerande, och sen så kan de vara kvar som ett museum.
Exakt, och de har ju säkert i massa kontrakt att det är okej, eller inte okej, vad det nu att användas efter dons död. Ja. Och hej och hå.
Måste de ju ha tänkt på.
Ja.
Det är intressant att prata med dem om det, faktiskt.
Verkligen.
Ring Benny.
Ja, han svarar men, så sällan man ringer.
I mitt huvud var det också så här... Om man skulle förlora en väldigt nära och kär person, hade man så här tagit chansen att få den personen återuppstånden på det här sättet? Jag känner ju att det är nej.
Och sen är det så svårt att förhålla sig till om man inte har en förälder som är så stor som
nej,
så det är en annan sak.
Såklart, men, ja.
Det här känner ju du till som Kardashian-fan. Kommer du ihåg när Kim fyllde år och Kanye hade fixat ett hologram på hennes döda pappa?
Precis.
Och han höll som ett tal till henne. Hon var ju så... känslosam. Alla var ju så känslosamma och tyckte att det var jättefint.
Världens finaste present liksom.
Och det är svårt. Det var ju jättefint, men samtidigt är det ju Kani som bestämmer vad pappan ska säga i det här talet. Det eller något... vad tänkte du om det? Du
ja, men jag kommer ihåg att jag nog också där och då tänkte att det var en fin present. Ja. Typ, vad ger man annars till någon som har allt? Ja. Alltså lite den känslan. Vad ger man i present till Kim Kardashian? Liksom?
Ett hologram och sin död.
Ja, men så här, och man vet ju hur nära hon var sin pappa. Och han dog ju ung i cancer. Och det är liksom...
Ja, men det är ju
det
också
var en
fin sak,
present, men det är också... Det, ja, hon hade också kunnat haft en helt annan reaktion. Alltså hon hade också kunnat vara så här, bort med det här, för det här är sjukaste jag sa, alltså så. Men eftersom hon blev så känslosam och uppskattade den, så tyckte man ju det var fint. Men hade hon inte gjort det, då hade man ju tänkt att Kanye var sjukt okänslig som gjorde något sånt där.
Men det kommer det är en diskussion vad man kommer liksom i framtiden, vad som kommer vara äkta och på riktigt och hur man kommer värdera våra riktiga liv och våra digitala liv. Det kommer vara fascinerande och det vet ju ingen svaret på. Men det här är ju en del av vi ser oss ju så här, man öppnar ju fönster, man gläntar på det mot hur det kommer vara i framtiden med det här. Jag tycker det känns fattigt. Jag tycker, alltså en riktig människa kan inte ersättas med det där. Och jag tycker, när man ska börja tjäna pengar på det så blir det blir någonting, jag ryggar emot det.
Men i det här sammanhanget, förlåt sen, vad tänkte
alltså, jag säga? En fråga, om ni hade dött, hade ni velat att vi gjorde avatarversioner av er och satte in här.
Och få mig att presentera nöjesnyheten fortfarande. Ja. Alltså. Sätt in en avatar av Nathalie.
Så och så, nu ska vi
göra sina TikToks.
Nu ska vi hedra henne här. Vi gör en avatar.
Nej, jag tycker det är
obehagligt. Chipset skulle aldrig få använda mig som avatar.
Men skit i Chipset, säg vad du tycker och tänker.
Nej, inte i kommersiellt syfte. Absolut inte. Och jag skulle nog säga, till min familj skulle jag säga, ni får göra vad ni vill, jag är död, I don't give a shit. Men varför?
Ett specialavsnitt för att hedra Markus Larsson.
Men måste han då vara där?
Måste jag vara tolgrön? Räcker inte med ett jävla... Kan det inte vara ett foto bara? Du vet sånt där man tog förr med telefonen.
Om det är som med oss, då kan vi sitta och prata med dig så här. Och du svarar
men
på Markus.
Men det är inte jag som pratar, det är du. Jag vill inte vara ett hologram i ett hyllningsprogram när jag dör, när Stina Dahlgren skriver mitt manus.
Alltså det är faktiskt...
Eller det kanske jag vill.
Det kanske jag vill.
Ja. Det är helt sinnes. Men så här då, den här Ossie-grejen, om det inte hade varit att man vet att familjen tjänar pengar. Om de bara gör det för fansens skull som saknar Ozzy, hade det varit mer okej eller inte?
Det är klart att pengarna gör ju att man känner lite att det finns en baktanke eventuellt med det. Så att, men fortfarande, så du gör ju fortfarande någonting med en död persons...
Jag tycker så fan, låt dem bara vara... Kan inte folk bara få vara döda? Man behöver inte hålla på och använda dem efter de är död.
Låt de döda vara i fred.
Ja, jag tänker också säga i det här fallet, det finns så mycket videor, bilder, konserter. Det finns så mycket att konsumera om man som fan saknar, om man som familj saknar. Men varför måste man göra det här?
Ja, men det är exakt det. Alltså det och, låt saker och ting försvinna. Allt tar sin tid. Tjosan hejsan.
Tjosan hejsan. Gå till ett medium.
Nej, börja inte med medier.
Vi avslutar denna podd med en liten snabb framåtblick. Stina, du ska till Sweden Rock.
Jajamän.
Där kan man följa dig på sajten, på Aftonbladets sociala medier och lite sådana grejer. Jajamän. Det ska bli kul. När börjar det exakt?
Det börjar den 3:e, så på onsdag. 3 juni.
Det blir jättebra. Och sen Förrädarna fortsätter. Det är så kul, eller hur?
Älskar.
Alltså Patrik. En av de roligaste jag har sett i ett tv-program.
Nu är ju Håkan Juholt nerputtad som Sveriges älskling.
Ah,
det har ju Patrik tagit över.
Ja,
Patrik
bra.
Otrolig i Förrädarna. Jag älskar honom.
Ja, det är roligt att du gör det.
Ja. Mm. Lite annat som har hänt alldeles nyss i nöjesvärlden. Rosanna Charles bekräftar att hon och Sonja Lidbom har gjort slut.
Alltså, jag trodde hon bekräftade det här för ett halvår sedan. Jag förstod ingenting.
Kanske hon gjorde, jag vet inte. Men det kom ut någonting nu. Kinsa har fått sitt fjärde barn och första dotter och mycket annat. Med allt det kan ni som vanligt läsa om på aftonbladet.se.
Tack Nathalie, att du fick sitta här.
Ja.
Att du stod ut med oss.
Jag står på något sätt alltid ändå ut med er. Jag vet inte riktigt hur, men innan varje poddinspelning så är ni som två super ADHD-barn som såhär, ni springer runt, ni hoppar runt.
Det är lite syskon.
Väldigt såhär, försöker liksom få mig ur gängorna på något sätt.
Ja. Men det är ändå, kul att retas lite.
Ja, ändå är det härligt att sitta
här
med
det härligt.
På något sätt.
Nej, men om man skulle gå... Fråga redaktionen om
polyamorösa äktenskap eller någonting, jag vet inte.
Vi kan gå upp och göra det nu. Ja. Vi avslutar podden. Tack så mycket för att ni lyssnade. Jag heter Nathalie Demir Jenner och vi hörs igen om en vecka. Hej då!
Hästlampa! Cause I can't escape when you call my name, when you call my name.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.